Vi ska strax läsa dagens evangelietext. Den är hämtad från Johannes evangeliet kapitel 6. Texten finns på sidan 1483. Texten vi ska läsa är ju ett glädjebudskap, liksom alla evangelietexter. Men vi kommer märka att den här texten inte lockar till glädje. Det är en respons på det som tidigare har skett i Johannes evangeliet. Så innan vi läser vill jag ge en kort resumé från kapitel 6. Med hjälp av pojkens 2 fiskar och 5 bröd har Jesus mättat 5000 män förutom kvinnor och barn. Dessutom har det blivit mycket mat över. Människorna förstod att det var något speciellt med Jesus och ville göra honom till kung på grund av hans mäktiga underverk. Men Jesus, som var trött på all uppståndelse och uppmärksamhet, han drar sig undan i bergen i ensamhet. Han har jobbat hårt, mött många människors behov och nu behöver han vila och återhämtning. Lärjungarna däremot, de är inte så tålmodiga. De hinner inte vänta på att Jesus ska ladda sina batterier. Så på kvällen så sätter de sig i båten för att ta sig över till Kafarnaum på andra sidan Genesarets sjö. Det är hög sjö. Plötsligt kommer någon gående på vattnet. Lärjungarna blir rädda, men Jesus ger sig till känna genom orden: "Det är jag. Var inte rädda." Johannes skriver att de ville ta med honom i båten, och med ens de var framme vid stranden dit de var på väg. Alltså, de ville ta med sig Jesus. Nästa morgon upptäckte människorna, där brödundret hade skett, att både lärjungarna och Jesus var borta. Därför satte sig människorna i sina båtar i Kafarnaum för att leta rätt på honom som hade ordnat så mycket mat till dem. Kanske tänkte de, han har ju ordnat en gång. Kanske får vi mat också idag. Precis som det var när Mose fixade så att folket i öknen fick manna varje dag och blev mätta. Men så skulle det inte bli. När folket hittar Jesus får de inte mat, utan ord. Massor med ord om livets bröd. Jesus avvisar deras underlystnad och menar att de har sökt upp honom för att de blev mätta. Men han har mycket större anspråk än att mätta hungriga magar. Han hade gjort sina tecken för att de skulle förstå vem Gud är. I synagogan predikar Jesus om sig själv som livets bröd, att han har kommit ner från himlen. Och Johannes beskriver att judarna blev väldigt arga, dels över gudsanspråken, men också över hans utläggningar om att de som äter människosonens kött och dricker hans blod ska få evigt liv. Och nu är vi framme vid vers 60 och jag läser. Många av hans lärjungar som hörde honom tala sa: "Det är outhärdligt det han säger. Vem står ut med att höra på honom?" Jesus, som genast förstod att lärjungarna förargades över hans ord, sa till dem: "Får det här er att vackla? Hur blir det då om ni får se människosonen stiga upp dit där han var förut? Det är anden som ger liv. Köttet är till ingen hjälp. Det ord jag har talat till er är ande och liv. Men det är några av er som inte tror." Jesus visste ju från början vilka som inte trodde och vem som skulle förråda honom. Och han fortsatte: "Det var därför jag sa er att ingen kan komma till mig om han inte får det som gåva från fadern." Då drog sig många av hans lärjungar tillbaka och ville inte längre följa med honom. Jesus sa till de 12: "Inte vill väl också ni gå er väg?" Simon Petrus svarade: "Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och vi förstår att du är Guds helige." Det här är ju en väldigt intressant text på många olika sätt. Och jag ska beröra några. Det är alltså Jesus själv som är ordet enligt evangelisten Johannes. Och vi hörde Kristi läsa de inledande verserna i Johannes evangeliet om att ordet har kommit till världen genom Jesus. Genom sina beskrivningar försöker sedan Johannes beskriva ordet Jesus, göra Jesus levande så att vi ska kunna möta honom och ta till oss av honom. Men i den här texten vi har läst så verkar det som att Jesus ord gör att människor drar sig undan från honom. Trots brödundret blir Jesus bara för mycket. Folket ville gärna ha hans underverk, men inte alla hans ord. Han ville att de skulle se bortom brödet och mätta magar. Det är väldigt intressant att det är just det hans lärjungar som inte alls förstår vad Jesus försöker kommunicera. Och här kan vi känna igen oss. Det här med ord, språk, kommunikation, det är inga lätta grejer. Alla bär vi på olika exempel från arbetslivet, familjen, släkten, vänskapskretsarna. På exempel på vardagskommunikation. När vi inte når fram, eftersom jag som sändare tänker ut en betydelse som ligger i de orden jag säger. Men den som lyssnar har ett helt annat associationsfält och tolkar därför orden annorlunda. Vilka ord och hur jag säger dem kan hos en annan väcka omedvetna minnen och tankespår som kan göra att hon eller han drar helt andra slutsatser än det jag försöker säga. Det som sägs och det som hörs är inte alltid samma sak. Tänk gärna på något eget vardagsexempel. Nu vill jag dela med mig av ett kommunikationsexempel från vår familj. Och jag har tillåtelse av Magnus att få dela just detta. Hemma hos oss är det jag som håller i kameran. Ja, vi använder fortfarande kamera ibland, även om mobilkamerorna blir allt bättre och mer flitigt använda. Vid många tillfällen, jag gillar mest att ta korten, Magnus gillar mest att titta på kort. Och i många tillfällen då vi har gått igenom våra kort och minnen med hjälp av bilderna, så är det lite som den där dikten, ni vet, fotspår i sanden. Man kan ana att det är någon mer med på semestern eller middagen än Magnus och Daniel. Men man kan inte se henne, bara ana fotspåren i sanden. Det vill säga mig. Inga foton visar att jag är med på resor och familjemiddagar och vandringar och vardagsäventyr. Så för att råda bot på det bestämde vi oss för att jag ibland skulle lämna ifrån mig kameran. För att vi också skulle ha några bilder där jag är med. Som vi kan titta på sen på ålderdomshemmet när vi vill minnas vad vi gjorde och inte kommer ihåg det utan korten. Och vi tittar igenom korten igen. Och nu upptäcker jag att det inte är fotspår i sanden. Men jag ser mig själv och det är helt omöjligt att veta vilka skor jag har på mig. För alla bilder ser ut ungefär så här. Det är jag i något litet hörn, men inga skor. För där är liksom bilden klippt. Efter det här så påminner jag Magnus. Alltså när du nu tar kort på mig så klipp inte av fötterna. Underförstått så att hela jag kommer med på bilden. Ny stund med genomgång av bilderna. Men vad är det här? Alltså jag är ännu mindre på de här bilderna. Och jag är klippt vid knäna. Eller låren. Och alltså det är ju okej om det hade varit en närbild kanske. Men när 98% av bilden är snö eller gräsmatta eller berg. Och en människa är klippt vid knäna. Så säger jag så här. Ja, men du sa ju att du inte klippt av fötterna. Nej, jag var jättenoga med att inte klippa vid fötterna. Det var därför jag zoomade in lite längre upp vid knäna. Och jag svarar, ja men det är ju ännu värre om man varken kan se fötterna eller knäna. Ja men du har ju sagt att det är okej att zooma in halvkropp. Ja men det är ju om man är på en närbild. Ja, och dessutom är halvkropp från midjan och uppåt. Men Magnus svarar, men jag klippte inte av i fötterna precis som du sa. Du behöver faktiskt vara lite tydligare i din kommunikation. Ja. Så inte ens bland de vi har omkring oss varje dag är det speciellt enkelt med kommunikation. Våra ord, associationer gör att det vi tänker inte alltid når fram. Det som sägs och det som hörs är inte alltid samma sak. Och det är ju detta som händer så många gånger i evangelierna. När Jesus talar, som i vår text, så vill han egentligen ge sina lyssnare ett glädjebudskap. När han säger, jag är livets bröd. Men det blir orsak till ilska, och som Johannes uttrycker det, man drar sig tillbaka. Man orkar inte längre lyssna. Det är ju outhärdigt det han säger, menar man. Vem står ut med att höra honom? Och några tror inte. Och det här är ju en tröst också för oss som inte alltid förstår varandra, men inte heller alltid kan förstå och ta till oss av Jesus ord. De är bara för konstiga, fattar inte alls vad han menar. Och lärjungarna gjorde inte heller det. Det är ju en tröst. Det är knappast djärvt att påstå att Jesus måste ha varit en mycket karismatisk talare. Folk i massor gick långa vägar för att lyssna till honom. Och han fick beröm. Det verkade brinna om hans ord och det lyste om hans bilder. Hans undervisning öppnade dörrar in i himmelrikets hemligheter. Och många menar att han är en mönsterpedagog. Att han är liksom pedagogernas pedagog. Och ändå förstår inte alla. Varför drar man sig tillbaka den här gången? Vad är det han säger som är så outhärdigt? Johannes ger oss, som vi hört, en bakgrund till den häftiga reaktionen. I efterdyningarna till det stora brödundret, då tusentals människor har blivit mättade sedan Jesus bett över pojkens matsäck, undervisar Jesus om livets bröd. Jag är livets bröd. De orden blir en inbjudan till lyssnarna att han också vill mätta insidans hunger. Människor är inte bara en kropp och en hungrig mage. När några förargas över att han talar om sig själv som livets bröd så säger han, den som äter detta bröd ska leva i evighet. Varför drar man sig tillbaka? Evangelisten ger oss ett svar som också finns på flera andra håll i alla evangelierna. Så här, brödet, mättnaden, det väldiga underverket i sig är de fascinerande. Men det Jesus vill med sina underverk, det han säger är, jag gör ett tecken för att ni ska se Gud. Evangelisten citerar ett Jesusord. Ni söker inte efter mig därför att ni har fått se tecken, utan därför att ni åt av brödet och blev mätta. Jesus var ingen världsfrånvänd romantiker. Han var ingen tillbakalutad skrivbordspredikant. Han kände till människornas bistra livsvillkor. Han visste vad hunger var, men han ville mer. Han ville mätta och nå människans insida. Därför säger han tecken. Brödundret var för mättnadens skull, men det var något mer. Det pekade ut över sig själv. Det pekade mot Gud och ville visa Guds kraft och välsignelse. Det var det som hände på berget. Jesus ville att brödundret skulle väcka till lovsång, tacksamhet till Gud. Bröd, ja, men också tacksamhet och lovsång till Gud. Det var vad Jesus önskade sig på berget. Något mindre än att tecknet skulle leda till en djupare förståelse av Gud, det ville inte Jesus. Det skulle reducera vad människan är. Det skulle vara att ge upp vem han själv var. jag är livets bröd. Men kommunikationen gick inte fram. Alla kunde inte läsa mellan raderna och tolka Jesus ord så som Jesus kanske önskade sig. Många drar sig alltså tillbaka i besvikelse över uteblivet bröd och över att Jesus ger dem ord istället för ännu mer bröd eller häpnadsväckande underverk. Och vi kan känna igen oss i känslan besvikelse. Som vi ber för det ena eller det andra, men svaren på de konkreta bönerna tycks utebli. Också vi kan ibland dra oss undan i besvikelse. Ibland slutar vi be, det är ju ändå ingen idé. Ibland slutar vi gå till kyrkan för att vi är besvikna på Gud när livet inte blir som vi har tänkt oss. Vi känner igen oss i besvikelsen över uteblivet bröd. Vi vill inte ha bara ord. Vi vill inte ha bara teorier, utan bröd och handling. Jesus gör inte bara människorna besvikna. Det finns också något annat som förargar. Det finns en utmaning som inte alla står ut med. Det är en utmaning att bli personlig med Jesus. Man kunde också säga att den utmaningen som räcks är att man uppmanas att göra sig hungrig för himmelrikets skull. Den utmaningen, verkar Jesus säga, handlar inte om stor tro eller liten tro. Den handlar om att vilja stå öppen med öppna, tomma händer inför honom som är livets ord. Vi kan inte forma Gud, men Gud kan forma oss. En Gud som människor formar kan bli ganska ointressant för både oss själva och för den andra. En Gud som inte gör skillnad varken i vårt eget liv eller i någon annans. Nils Bolander fångar den här tendensen att göra Gud kontrollerbar och därmed ganska ointressant i en dikt som jag nu vill läsa. Kristendomen var ett örnevangelium sprunget ur den högsta klippspetsens näste på blanka störtflyktsvingar. Men vi tuktade dess järva fjädrar, rätade fackmässigt ut dess rovdjursnäbb och se, det blev en svart fågel, en pratsam och tam korp. Kristendomen var ett lejonbudskap, ständigt på jakt efter varmt och levande byte, ett ungt lejon av Juda. Men vi klippte det skarpt. Krökta klor, stillade dess törst efter hjärteblod och gjorde det till en spinnande huskatt. Kristendomen var en ökenpredikan, snål och vass som den pinande Afrikus, brännande som ökensanden. Men vi gjorde den till en trädgårdsidyll, aster, seda och fromma rosor, ett stämningsstycke i örtagård. Herre, tag hand om vår fromma ynkedom. Giv den snabba örnvingar och vassa lejonklor. Giv den doft av vildhonung och sammum. Och säg sedan med döpare röst. Detta är den seger som övervinner världen. Detta är kristendom. Vi undrar ibland varför vi själva eller andra verkar lite loja i sin efterföljelse. Kyrkan kan vara lite ointressant, säger en del. Men handlar det om Jesus? Kanske både och. Lär vi känna den Jesus evangelierna beskriver kan vi inte direkt påstå att han är tam och ointressant. Därmed radikal, utmanande och uppfordrande. Mötet med honom förvandlade då och kan göra det nu. Men det kan vara vi som inte riktigt orkar förvandling, inte vågar släppa taget. Vi vill själva gärna vara Gud, ha full kontroll. Därför kanske vi måste, eller måste vi, ha ha lite distans till Jesus radikalitet. Vi vågar kanske inte den stora utmaningen att överlåta oss till Gud. Visst kan vi bli besvikna på Gud, så som många verkade vara den här dagen när evangelietexten utspelade sig. De tyckte att det var outhärdigt det han sa. De ville ha fler brödunder, inte fler ord. De drogs undan och några ville inte längre följa. Hans kommunikation verkade inte ha nått in i deras hjärtan. Orden hade inte blivit så levande som jag tror att han önskade. Jesus noterar att det finns några runt omkring honom som inte tror. Därför säger han: "Det var därför jag sa er att ingen kan komma till mig om ni inte får det som gåva av Fadern." Alltså tron är en gåva. Många av oss kan känna igen oss att vår tro kan finnas trots allt. Tillit trots allt, mitt i allt som både sker och inte sker. Det är ingen egen förtjänst, det är en gåva. Många kristna vittnar om, när vi lyssnar på varandra, att när besvikelsen lagt sig över frågor och böner utan svar, kan vi ändå stämma in med aposteln Petrus ord och tillsammans med hela den kristna kyrkan säga: "Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och vi förstår att du är Guds helige." Detta är ord bortom de egna orden, bekännelsens ord till honom som själv är Guds tecken i världen. "Du Guds helige", säger Petrus, som vanligt talesman för de alla 12. Förstod då de 12 till slut allt vad Jesus sa och gjorde? Nej, tveklöst nej. Inte ens Jesus lyckades kommunicera med sina ord. Evangeliet ger oss berättelser efter berättelser om hur de 12 inte begrep. Men tilliten till Jesus fanns där. Viljan att vara med, lusten att ta emot, häpnaden, modet och uthålligheten att inte ge upp. Låt oss be. Gud, här är vi nu. Hjälp oss leva öppna för dig, Jesus, du som är det levande ordet, du som är ande och liv. Ge oss gåvan att tro. Hjälp oss att leva nära dig, och låt din ande ge oss tillit och mod att uthålligt följa Jesus. Låt ditt ord, Jesus, bli levande för oss. Amen.